Då var det dags igen efter helger och god mat och post-covid och covid och influensa. Och här sitter Gunnar och jag med resterna efter influensa eller covid eller vad det nu är. Men vi är lite trötta och är smittsamma antagligen. Så att vi har sagt att Karin håller sig hemma. Andra Karin alltså. Och så får Gunnar och jag samtala så gott det går. Och vi har pratat lite grann kring, vad ska vi samtala kring? Vi samtalar ju jämt här hemma. Men hade du något förslag på något tema, Gunnar?
Hej, hej! Nu är jag på plats på den här sidan utav apparaturen. Jo, jag hade lite förslag för att vi funderade lite grann på hur det är med i de här smittotiderna, hur det påverkar oss som människor lite grann. Det var ju så när vi gick igenom den här stora pandemin att det blev väldigt populärt att arbeta hemifrån. Men hur fungerar det egentligen alltså med det här med att vara hemma och ensam med sin arbetsuppgift och inte ha tillgång till det sociala nätverket? Det är ju en fråga som man kan ställa sig.
Alltså det där blir lite dubbelt va? För mig, det sociala nätverket är ju att vara ute på nätet idag. Eller tänkte du mer på umgänget med andra individer, fysiskt närvarande så att säga? För det är ju inte samma sak att mötas på nätet som att mötas i ett, på ett kontor eller en arbetsplats.
Det var ju precis det jag tänkte beröra, just det här med att är det samma sak att ha videosamtal och Zoom-möten och allt vad det heter. Är det samma sak som att träffas IRL som man säger idag?
Alltså, in real life.
In real life, ja.
Tänk vilken, hur vår generation är tvungen att lära om. Nu halkar jag in på ett bananskal på det här med förkortningar. Men jag visste vad du menar, IRL. Det här med att jobba hemifrån, det var ju en befrielse för många. Initialt i alla fall. Att kunna sitta i fina blusen och mysbyxor och ingen ser. Men efter ett tag så kan jag tänka mig att den sociala biten, vi är ju sociala varelser och behöver mötas och träffas. Så vad gör det? Vad har den där isoleringen gjort med oss? Någonstans är vi ju faktiskt programmerade, för jag tycker mig märka ute idag att munskydden åker på utan direkt uppmaning från Folkhälsomyndigheten. Vi är liksom förberedda på vad det innebär med en smitta. Nu sitter du och jag här isolerade ifrån omvärlden. Tittar ut och ser plogbilen nöter fram och tillbaka. Men vi har ju förmånen att vi samtalar ju och är ju ganska närvarande ändå på något vis. Även om vi har fått faktiskt att lämna återbud till 3 tillfällen. Vilket jag kan sakna. Men vad upplever du att under den perioden när covid härjade som värst för några år sedan?
Ja, för det var lite, jag skulle vilja ta upp det här med att det blir som en peng med olika sidor. Alltså den ena sidan, det blir ju kraftiga ingrepp då i den tillvaro man har. Jag fick ju liksom stänga av allt utåtriktat så att säga. Men det gav ju å andra sidan positiva effekter. Jag fick tid att ägna mig mera åt trädgårdsarbete och sånt som jag inte hinner annars. Och det var väldigt positivt tycker jag. Det var till och med så att jag upptäckte mycket saker med mig själv, att jag faktiskt kunde saker att göra i trädgården som jag inte trodde mig kunna. Så att säga.
Vilket gladde mig.
Ja, det var väl lite så. På så sätt så var det ju väldigt positivt. Men nu ska man ju komma ihåg att vi hade ju varandra. vi kunde liksom ha ett socialt spel och ett socialt umgänge med varandra under den här tiden. Så vi var ju inte så utsatta. Värre var ju för de äldre människorna som var på ålderdomshem, som inte fick träffa sina barn och barnbarn och så vidare.
Mm.
Det var ju fruktansvärt helt enkelt. För vissa.
Vad som är nu, som jag kan känna, bidrar, det är denna kalla vinter och den myckna snön som bidrar ytterligare till den här isoleringen. Du nämner trädgården, det var då när vi hade kommit en bit in på kalenderåret. Men då kunde man i alla fall gå ut. Nu vill man ju inte gå ut. Det går inte knappt att vara ute i den kyla som är och den mängd av snö, och det ska skottas och det har man inte ork till med en smitta i kroppen och så vidare. Men det bäddar ju samtidigt för, det kan ju vara både skrämmande och positivt att bli hänvisad till isolering. Vi pratade om det tidigare, just det här med att är man ensamvarg och trivs med sig själv, vad är skillnaden?
Jag skulle vilja säga så här att jag under den perioden så träffade jag en hel del människor som hade lite olika ingångar i just det här med att jobba hemifrån. Det var några som sa det att ja, men det är så fantastiskt att jobba hemifrån. Jag hinner mycket mer. Mm. För att då slipper man det här sociala med att man ska stanna och prata och det är fikapauser och så vidare. Här kan jag vara mer effektiv och jobba undan. Så fanns det andra som sa det att jag tycker det är så jobbigt för att jag är i behov av att ha folk kring mig hela tiden.
Ja, det är väl just det här, va? Att på lång sikt, vad har pandemin och isoleringen gjort med oss? Initialt jätteskönt att få vara hemma, jag behöver inte varken passa buss eller klä upp mig eller det här, utan jag sparar tid, jag gör lite som jag vill. Men på lång sikt, när det är ett ofrivilligt val, får jag mig med mig då, så att säga? Jag känner ju själv alltså hur det har påverkat. Ja, det är... Vi vet ju inte vad händer om 5 år. Hur pass påverkade är vi då? Men jag vet, du har ju alltid din musik. Du kan ju alltid ta cellon och gå och sätta dig och öva. Och då är du med dig. Då har du dig med dig.
Ja, alltså... jag brukar säga det att det här själva, det, jag har ju ett speciellt övningsprogram, jag startar alltså varje dag med att få det mesta av min teknik på plats så att man är beredd för att kunna spela stycken och repertoar sen. Och det är viktigt för mig att kunna göra, och på något sätt är det den bästa starten jag har på dagen, är att börja just med den biten. Men bortsett från det så är det klart att det är en tillgång att ha ett sånt brinnande intresse för någonting. Men jag är ju också lite grann, som du sa här, att jag är en ensamvarg. Jag tycker om att jobba själv. Jag är inte så där väldigt fixerad vid att bygga upp mitt liv liksom på kollegor och sånt.
Ja.
Samtidigt så älskar jag att spela tillsammans med människor, men det är inte ett absolut behov hos mig. Men jag vet att vi är väldigt olika. Det finns många människor som absolut nästan lever utav att på fikapauserna och när man kan liksom nojsa och skratta och allt det här.
Mm. Mm. Jo, men det är väl ett verkligen, inte bevis, men tecken på att ha sig med sig. När du är i din musik som professionell, alltså amatör, det kan kännas vad roligt det är att sjunga i kör till exempel och träffa de andra och höra att det låter bra på amatörnivå.
Mm.
Men för dig, musiken är ju en sån stor del, så att om du inte skulle ha musiken, om du inte skulle ha ditt instrument, vilket språk skulle du använda då, så att säga, för att uttrycka dig?
Ja, jag hoppas att det enklaste svaret att säga, det vet jag ju inte, för jag har aldrig levt utan musiken. Men samtidigt så kan man ju säga så här att jag har nog inga problem att ha många intressen egentligen. Det är bara det att musiken har tagit upp all min uppmärksamhet i hela mitt liv, så att säga då, på något sätt. Men jag kan göra annat också. Det är ju många perioder när jag inte har sysslat med musik också. Så visst är...
Men det är ju ett språkrör för dig.
Absolut.
Och vetskapen om att det finns där kan ju räcka. Men om jag förstår mycket väl att det inte går att säga hur du skulle tänka då, eftersom du aldrig har haft det. Men tanken på att du inte skulle ha... Jag vet till exempel när vi har ibland sett filmer eller dokumentärer eller vad det nu kan vara, och någon går in och handkirurgi till exempel, någon som har sågat av sig ett finger, du klarar inte av att se det. Jag ser nästan på det redan skräck. Nu.
Det är naturligtvis en skräck att råka ut för en sån olycka, att man får ett finger stympat så att man inte kan spela.
Och spela, inte kan uttrycka sig.
Här måste jag berätta en liten historia faktiskt. Ja, jag var ju förra hösten var jag ju på någonting som heter Cello Biennale i Amsterdam. Och då var det ju många, det var ju bara cellister som framträdde där. Och då skulle cellist, jag tror att han var polack, han började med att prata och visa upp ett finger. Då visade sig att han hade alltså provat att åka sån här elsparkcykel och råkat ut för en krasch och brutit finger.
Brutit?
Det var brutet, det fingret. Det gick inte att använda. Han spelade alltså hela konserten med brutet finger. Det vill säga att han lyckades alltså göra alla fingersättningar, som vi säger i vårt språk. Gjort om dem så att han inte använde det pekfinger som var brutet.
Oj.
Det var rätt fascinerande att se. Ja. Men det var ännu mer imponerande att hur han lyckades. För det lät inte illa på något sätt. Det var bara en rolig historia. Men
rolig för vem då?
Det såg roligt ut. Han var ju inte ledsen. Men
alltså, var det skadat?
Ja, det var bandage alltså. Han hade ju bandage, han kunde ju inte spela med det fingret. Men de andra tre fingrarna gick att använda.
Det låter ju inte klokt. Det är nästan så jag inte tror det, men det är väl...
Alltså, det var ju inte ett jättesvårt stycke då, men...
Han ville bara visa ingenting omöjligt.
Ja, kanske.
Man kan ha sig med sig i alla lägen.
Men vad lär vi oss av det? Att det inte är så hälsosamt att åka sparkcykel om man är musiker.
Ja, vi ska väl se vilken musiker, batterist, trumma, ja, där kan du sitta och slå med ett trasigt finger i och för sig. Ja, nej, men just det där att ha sin uttrycksväg, hur viktigt är inte det? Om vi återgår till den här känslan av att vara ofrivilligt isolerad. Att inte ha, du har ett uttryck där du säger... Att spegla sig mot andra individer. Vissa är ensamvarga, andra har behovet av att spegla sig. Få sig bekräftad, eller vad vi nu ska kalla det för, gentemot andra. Om man blir fråntagen det då, är det då det boppar upp och man börjar må psykiskt dåligt? Har du någon
här skulle jag vilja säga att vi är väldigt olika även här. Alltså, för det är inte bara för att man är musiker är man ju inte, har man inte samma standardsvar på en sån här
fråga. Nej, men jag tänker som individ, som människa nu.
Vissa kan ju inte klara sig utan att spela. Liksom, man identifierar sig totalt med musiken eller det arbete man
i sin yrkesroll, i sin profession, som lärare, som skomakare, vad du än vill. Jag Men att du blir fråntagen det du är, där din identitet ligger så att säga.
Precis.
Är det lättare? Det är svårt att säga, men jag bara liksom spånar kring tanken. Det måste ju underlätta att vara ensam varg, men det kan ju inte vara ett drömläge hur länge som helst heller. Men det är klart, då väljer man själv när man ger sig iväg ut och surrar med andra.
Ja.
Men just det där att trivas att vara med sig själv betyder för mig någonstans att då har man hittat ett sätt att, vad ska jag säga, att uttrycka sig. Och det behöver ju inte vara i med ord. Det kan ju vara att sitta och dreja till exempel.
Ja, absolut. Det är ganska, det går att jämföra faktiskt med musiken när man jobbar med sitt instrument. Just hur man blir upptagen utav den kreativa processen.
Ja, exakt.
Det går ju också att översätta till att författare och så vidare som det överhuvudtaget den typen utav arbete är ju, den är ju skänkt från ovan kan man säga nästan i de här lägena.
Kan man någonstans då dra den slutsatsen att ett kreativt skapande, vilket kan vara att så frön, att måla, att den kreativa processen är så livsbejakande på något sätt, att det blir en del av sig själv som gör att man mår förhållandevis gott. En känsla av faktiskt att ha sig med sig. Just det. Det tänkte jag på nu i veckan. Om jag hörde det på radio eller om det var på tv, det vet jag inte. Det är ju information överallt nu för tiden. Fast man kan trycka på avknappen. Där var ett reportage från ett äldreboende där de har förstått och tagit in det här med djur i dagrum eller i boendet hos de äldre. Och numera är det inte bara katter och hundar, utan här var det en liten get som fick sitta i knät, vad säger man, heter det kid, getkid, ett litet nyfödd get, någon månad gammal kanske. Sitter i knät hos en gammal kvinna som sitter och smeker och klappar och ser bara förnöjsam ut. Och så säger hon, nu trivs jag. Och då kände jag så här, det här är ju ett utav, det behöver inte vara mänskliga möten. Hon mötte en levande varelse. Och just det här uttrycket, nu trivs jag, det kändes som att nu har jag mig med mig på något sätt. Att även i möten, djur, människa emellan, människor emellan, vad man vill, kan jämföras med känslan man kan hamna i en kreativ process där man är med och skapar. Och det kan vara något så enkelt som att lägga en pärlplatta. Mm. Det behöver inte vara, man behöver inte lägga kraven så högt, utan där det finns en tillfredsställelse i det man gör. Väva en trasmatta till exempel.
Mm. Mm. Då måste jag fråga dig, skulle det vara trevligare att väva tillsammans med andra människor? Var är en av sina projekt, men man befinner sig i samma rum?
Ja, så är det ju på bygdegården här i byn, hur jag säga. Det beror ju på vad man är i processen skulle jag vilja säga.
Mm.
Det finns ju allt ifrån när man börjar varpa och så finns det något som heter solva och så ska man... I vissa lägen då blir man ju bara galen om de börjar prata med en. Då behöver man vara i fred och få till det. När man väl sitter där och tramporna på plats, man vet hur man ska göra inslagen, i vilken ordning och allt det där. då är det nog bara trivsamt att småprata med de andra och titta på deras vävar och fundera på om vi inte ska ta en fikaröst och så vidare. Mm. Så det är ju olika moment. I vissa lägen behöver man ju bara vara tvärkoncentrerad för att nå det där resultatet. Kan jag tänka mig kanske samma sak som dina skalövningar.
Jag tänker lite grann, för det är ju inte så att jag bara har spelat själv. Utan jag har ju också suttit under långa perioder i haft orkesterjobb.
Mm.
Och det, då är vi ju inne på en annan sak. För då blir det en sorts total upplevelse man gör. Var och en har ju övat på sin separata stämma naturligtvis. Men sen så smälter ju alltihopa tillsammans till någon sorts enhet. Och det blir en väldigt stark upplevelse.
Vad gjorde du för koppling nu ifrån vävstugan till orkestern?
Jag tänkte det här med att kunna vara i en kreativ process tillsammans med andra.
Uh-huh.
Att inte bara vara en ensam varg och stänga dörren om sitt lilla rum och vara med sig själv.
Mm. Men det här är lite kul, för att du nämner att var och en övar på sin stämma och sen så ska det smälta samman, och det är ju nästan en sån där totalupplevelse. Har jag varit med om i kör och kunna känna den känslan.
Mm.
Men när du väver, då har du dina egna projekt.
Ja.
Men du har kanske samtalet under tiden.
Mm.
När du väl har kommit så långt att du sitter och slår, eller vad man ska säga. Med att du har kommit dit. Men just att vara i en kreativ process. Sen finns det ju sånt som inte leder till något gott. Var det Oppenheimer som kom på glycerinet som man inte hade en tanke på vad det skulle hamna i världshistorien? Blandar jag ihop i gruppen?
Ja, Oppenheimer var väl han som höll på med kärnvapen.
Ja, blev det inte så småningom?
Jo,
det var inte syftet.
Det var han som tyckte att det var bättre att båda parter hade tillgång till samma vapen.
Ja, just det.
Så man skapar en balans.
Ja, just det. Ja, okej. Okay. Nej, men jag menar, en kreativ process behöver ju inte bara vara av godo. Människans nyfikenhet kan ju leda in henne på, om man inte är vaksam, på läskiga grejer också naturligtvis. Men just det här, vad har vi då för ansvar som vuxna att få med oss unga människor i det här? Var finns det kreativa för dem idag? Att sitta med en padda eller tre datorer framför sig med olika skärmar och sitta och spela med någon som sitter 2 kilometer längre bort i sitt lilla rum med sina skärmar. Var hittar vi det här kreativa för dem? Det är väl en kreativitet i och för sig i spel också att tänka, men vad är det för input som sätter sig i cellerna?
Ja. Här skulle jag vilja säga det, för det här har jag lite grann från erfarenheten från att arbeta som lärare.
Mm.
Att när man har då elever i en musikskola eller något liknande, då visar det sig att de som går och spelar, de har också massor med andra intressen. De spelar fotboll, de spelar ett instrument, de kanske är med i kör och de kanske är måla, de gör allt möjligt.
Mm.
Det lustiga är att den andra, de som inte spelar, de som inte är inne på det spåret, då blir det istället just precis som du beskriver, då kanske det blir skärmen.
Det här är också intressant.
Livet är inte rättvist.
Nej, men är det musiken som breddar intressena utåt? Att det är fotboll och måla och vad det nu kan vara, ishockey kanske. Eller är det att man överhuvudtaget har ett intresse och så kan musik komma in också? Eller är musiken i botten en grundförutsättning, menar du? Att den bäddar för att det ska börja gro?
Här ramlar vi ju osökt in på det här med, om man tittar på varje år så har vi Nobelpris.
Mm.
Och man tittar då på de som är forskare. Mm. Och det påfallande många av dem som, framförallt inom medicin och läkare då, spelar oftast ett instrument.
Ja, det är sant. Ja.
Och då ställer man sig något frågan, är det så att musiken ger då färdigheter också när det gäller matematik och fysik och annat? Att det ena ger det andra?
Ja. Alltså. Men vad är grund... Kommer jag att tänka på vad Ingmar Bergman sa i slutet på sitt sommarprogram. Var kommer musiken ifrån? Ja, men du får hosta.
Kanske bättre att hosta på riktigt. Så.
Så kan det låta när man har influensan.
Mm.
Ja, det var väl mer en filosofisk tanke. Var kommer musiken ifrån? Mm. Är det någonting? Jag menar, det är ju frekvenser. Och hela ens tillvaro är ju svängningar. Så då kan man ju gå in och börja surra kring det också.
Men här fanns det faktiskt en forskare som uppfann själva begreppet Mozart-effekten. Och den går ju liksom ut på det att om man lyssnar på Mozart och en hel del, kanske varje dag eller någonting, så blir man smartare på annat. Påstår han.
Ja, alltså, jag har lite svårt med det där att någon uppfann, en människa uppfann. Det
begreppet, sa jag.
Ja, just det. Okej. Okay. Sant. För just det där att människan uppfinner saker som redan finns. Hon får syn på och förstår att det finns. Men det är också ett annat kapitel. Det är så himla lätt att halka in på annat. Men jag tänker just det här, för att knyta an lite grann till att ha sig med sig, att ju tidigare du har den känslan med dig som individ, ju lättare blir det att ta nästa steg i livet på något sätt. Och där har vi ett vuxenansvar.
Mm.
Vad ska vi göra, vi vuxna göra då för att, ja, det är ganska enkelt egentligen, det är sätt saker i händerna på barnen.
Mm.
Redan i hemmet. Låt dem vara med och vispa pannkaksmeten eller hämta hammaren för att pappa ska slå i en spik. Eller, ja, delaktighet.
Där tror jag att du är väldigt på rätt spår faktiskt. För att jag tror att det viktigaste är att man får prova på.
Ja, just det.
För har man inte provat på så kommer barnen inte att veta om de har en fallenhet för något. Och gärna prova på att spela ett instrument, det tror jag är väldigt bra. Det brukar leda någonstans.
Ja, och jag menar, våra barn, de har ju fått prova alla instrument, men vi var klart överens om att visa dem inget intresse, ovilja, olust var det än, så finns det aldrig liksom tvång. Och ingen av dem musicerar med instrument. Sonen är otroligt musikalisk, det är väl kanske inte så konstigt, medan dottern är tondöv, som hon säger. Men inget tvång på prestation ifrån vuxna. Det här är rätt lustigt att vi ändå, trots att vi sitter här för första gången med en nödlösning, att det är du och jag som får samtala idag. Att knyta ihop påsen ifrån, vad gör det med oss att vara isolerade? Är det av goda att vara en ensamvarg som väljer själv när de går ut och är social? Eller pandemin, vad har den gjort med oss på lång sikt? Barn ska inte behöva vara isolerade för att vi inte ser dem. Och det är nästan så att jag skulle vilja avsluta vårt resonemang idag med att påpeka faktiskt just det. Vårt vuxenansvar som gentemot kommande generationer, gärna så tidigt som möjligt, ner på golvet och kryp och bygg kojor och lägg pärlplattor och samtala även med de små liven. Nu kan vi inte mer än hoppas att det här går över, att vi kommer på räls igen, att Karin kan komma tillbaka. Vi ska bjuda in gäster lite längre framöver också. Men jag tyckte vi skötte oss ganska bra.
Jag skulle vilja komma med en liten cliffhanger.
Ja.
Jag skulle vilja säga så här att det bästa skyddet mot att ramla eller bli deprimerad utav ensamhet, det tror jag att vara nyfiken. Nyfikna barn är hälsosamma barn.
Naturligtvis, men får de vara nyfikna?
Ja, det är upp
till oss. Det är det vi ska bejaka. Ja, ja, absolut. Och ja, underbart. Det avslutar vi med. Och tackar för oss.
Tack.
Vi hörs igen om en vecka. Ha det gott i snöyran. Hej då.